Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och varmt välkommen till avsnitt 185 i Karriärpodden. Den här veckans gäst är Karin Frisell som är överläkare och medicinskt ledningsansvarig på intensiven på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Karin har under det senaste halvåret befunnit sig mitt i epicentrum av ett av Sveriges hårdast drabbade regioner under coronapandemin. Hur är det att vara läkare och på nära håll möta detta märkliga skeende i vår historia och se många livsöden? Det kommer vi förstås att prata en hel del om i det här avsnittet. Hon är också den första läkaren som jag har som gäst här i podden. Och här får vi följa Karins resa där hon redan som liten ville bli hjärnkirurg och som sen började sin karriärbana som sjuksköterska med ursprungstanken att hon skulle bli barnmorska innan hon hamnade på läkarbanan. Vi får också lära känna Karin som person och ta del av vad som har präglat henne. Och vad är det med just sjukhusmiljön som hon dras till? Det här är också ett samtal om livet och döden och att vara den som fattar svåra beslut och att våga lita på sig själv. Innan vi drar igång vill jag presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, nämligen Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 185 med min gäst Karin Frisell. Jag heter Eva Ekedal. Karin Frisell, välkommen till Karriärpodden.
Tack.
Vad kul att du är här.
Kul att vara här.
Ja, och då så ska vi säga så här. Du är ju det är stort idag i Karriärpodden. För du är den första läkaren av 185 nu då, avsnittet. Så är du den första läkaren som jag har här i poddstolen.
Ja.
Det är ju faktiskt alldeles för sent kan jag tycka. Så det var, jag blev jätteglad när jag fick ditt namn på tips faktiskt, att Karin borde du ha i podden. Och du jobbar ju som medicinskt ledningsansvarig på intensiven på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Så är det rätt nu?
Nu sa du helt rätt.
Ja.
Det stämmer.
Ja, och har ju haft en hektisk tid.
Ja, precis. Sista halvåret, ja.
Mm.
Igår var det ett halvår sedan vi fick vår första covid-patient till IVA.
Mm. Ett halvår sedan.
Mm.
Det både känns som länge sedan, men också liksom, ja, vilken konstig vår det har varit för oss alla och kanske allra mest också för er. Jag tänker att vi ska prata om det där förstås en del, men nu när du liksom blickar tillbaka så där halvårs, var befinner du dig nu jämfört med då?
Ja, men nu är allting som ganska mycket som vanligt igen. Vi har 7 platser på IVA igen. Eller några extra om det skulle komma covid-patienter. Men det ser ungefär likadant ut som det gjorde före den 11 mars.
Mm.
När vi fick vår första patient. Men det känns ju inte riktigt likadant.
Nej, det gör inte det.
För oss, någon av oss tror jag som jobbar i vården.
Nej, berätta varför.
Eller det, jag ser i och för sig tillbaka på den här tiden som... Det är blandade känslor. Jag känner mig stolt. Och det har varit en stimulerande tid på, mycket, på många sätt. Det låter ju jätte... nästan lite cyniskt kanske att säga så. Jag vet inte, men eftersom det har varit så många sjuka. Men för mig har det varit utmanande.
Ja, just det. En annan typ av situation som ingen av er såklart hade varit med om på det sättet.
Nej, en helt ny situation faktiskt. Mm. För hela världen ju.
Ja, jag menar det.
Mm. Det var väl liksom... Det har ju varit några såna här tuffa influensapandemier genom åren, men inte i närheten av det här. Det var väl liksom spanska sjukan senast, och då var ju inte, jag med.
Nej.
Så att det, vi trodde ju inte att, att det skulle bli så som det blev. Och vi blev ganska tagna på sängen faktiskt. Med...
Ja, när förstod du liksom vidden av det här? För utifrån ditt liksom professionella liv?
Ja, det var ju i början på året där, i februari. Jag kommer inte exakt ihåg hur det var. Det var ju ganska mycket att man funderade över vad som hände i Kina.
Mm.
Och vi började förstå att det skulle kunna bli så att det kom till Sverige på något sätt. Att det kom liksom enstaka patienter, kanske kineser, tänkte vi då.
Mm. Mm.
Och sen tänkte vi ju att det skulle komma sportlovsfirare.
Just det.
Sjuka sportlovsfirare, tänkte vi.
Mm.
Men... när jag förstod att det skulle kunna bli någonting större, det var faktiskt när vi fick provsvaret på den här första patienten. För det var inte en sportlovsfirare.
Nej.
Det var inte det, utan det var en patient som inte hade varit ute och rest.
Mm.
Och inte heller hade någon i sin familj som var sportlovsfirare. Så då förstod vi på något sätt att det här finns i samhället nu.
Mm. Hur blev liksom beredskapen och så då för er?
Ja, alltså vi förberedde oss så gott vi kunde där i mars, i början på mars. Men då var det fortfarande tal om att det skulle komma enstaka patienter i intensiven. De flesta som blev sjukhusinlagda skulle liksom kunna vårdas på infektionskliniken, på en vanlig vårdavdelning.
Mm.
Och sen så gjorde vi ordningplatser på IVA, 3 stycken hade vi, om det skulle behövas intensivvård. Vi trodde till och med att det var så få intensivvårdspatienter, så vi nästan ett kort tag funderade vi på om vi skulle kunna vårda de få patienterna på infektionsavdelningen. Alltså gå dit och bedriva intensivvård.
Ah, ja, okej. Okay. Istället för att ha dem in...
Istället för att de skulle komma till oss.
Ja, ah, just det. Mm.
Och nu när jag tänker tillbaka på det så låter det ju... Det låter som att det är en helt annan värld liksom, som vi levde i då faktiskt.
Ja. Så då hade det inte liksom riktigt... Vi hade inte förstått smittspridningseffekten.
Nej, precis. Och, eller hur? Där kommer du också ihåg i mars så vi visste inte så mycket alls då.
Nej.
Och det gjorde inte vi heller. Mm. Det var inte så att sjukvården satt inne på massa kunskap som inte allmänheten hade egentligen. Utan vi visste lika lite.
Mm.
Vi fick ju inom intensivvården många... Vi fick höra från Italien, från kollegor i Italien, om hur de hade det i Lombardiet.
Ja.
Och vi trodde ju inte våra öron. Vi fick liksom se YouTube-klipp och så på överfulla intensivvårdsavdelningar och kollegor till oss som stod och grät liksom.
Mm.
Och skakade ut på huvudet och visste inte vad de skulle göra.
Nej, det är lite som en sån här film från andra världskriget.
Ja, men lite liksom. Så. Det var som en film, precis. Ja. Någon sån här undergångsfilm.
Mm.
Och vi är ju väldigt bra på sjukvård i Sverige. Vi har väl fungerande sjukvård, och speciellt den här högspecialiserade vården funkar bra i Sverige. Så att vi är ganska bra på att slå oss själva för bröstet också, har jag insett nu.
Mm.
För att vi, ärligt talat, vi, inklusive jag, tänkte att så där blir det inte här. Mm. Våra patienter kommer inte behöva vara så där sjuka när de kommer till intensiven, till exempel. Och vi kommer kunna isolera de som har varit, de som har symptom och så vidare.
Mm, det, den här känslan av att det händer inte här.
Ja, liksom. Lite så. Det kanske var också lite en rädsla att jag inte stod ut med tanken på att det skulle bli så där.
Mm.
Helt enkelt. Mm. Men sen faktiskt, första patienten kom 11 mars, alltså, eller första patienten som vi fick då prov på, den som jag berättade om, den kom 11 mars. Den här som inte var en skidåkare. Och sen kom det några till, ett par, tre till, inom några dagar. Och då hade ju jag redan då fyllt upp de där tre platserna på IVA som kanske skulle komma att behöva användas. Så en helg i mars, runt 20 mars, så byggde vi om våran uppvakningsavdelning till en intensivvårdsavdelning. Uppvakning efter operation. Efter operation, liksom. Ja. Mm. Där kan man egentligen inte bedriva intensivvård, tänkte vi. Men nu måste vi göra ordning några platser till, tänkte vi, för det här går ju inte. Nu är det fullt här.
Vi måste vara beredda. Liksom.
Ja, men precis. Och vi visste inte hur länge de här patienterna skulle behöva ligga på intensiven heller. Eftersom vi inte kunde sjukdomen. Nej. Så visste ju inte om de skulle bli som en vanlig lunginflammation eller influensa, bli bra på sådär en 4 dygn i respirator. Det var väl det vi trodde från början, att det kanske skulle vara lite sådär, att det skulle vara lite omsättning på de här platserna.
Mm. In och ut liksom.
In och ut, ja. Mm. Precis. Som det brukar vara på IVA.
Mm.
Men det som hände var ju att efter den där helgen, när vi hade byggt upp den här nya avdelningen, på måndagen efter helgen så var den också full.
Mm.
Med 14 patienter. Och sen fortsatte det bara strömma in patienter.
Mm.
Det blev precis
minns
som
du,
i Lombardiet.
Var du liksom, ja, hann du tänka någonting här?
Jag tänkte ju som en galning. Jag försökte ju tänka, eller vi försökte tillsammans tänka. Vi är ju jättevana i intensivvården att organisera oss. Du vet, det kan komma en stor bilolycka eller en tågolycka eller någonting. Vi har tränat på det. Att liksom snabbt öka bemanning och
att kunna vara beredda när det händer någonting som är katastrof.
Ja. Och stanna kvar länge på jobbet.
Ja.
Att inte gå på toa. Alla sådana där grejer. Det är vi vana vid.
Mm.
Att behöva steppa upp på kort tid. Mm. Det är ju liksom det som är våran vardag egentligen.
Mm.
Men det här, det vi insåg då, eftersom det bara fyllde på sig, och de patienterna som hade kommit i början, de låg ju kvar.
Mm.
Så att vi insåg att det här kommer ju bara bli fler och fler. Vi visste ju inte heller hur lång tid det skulle ta, som sagt, innan de blev bättre. Och de var otroligt sjuka.
Mm.
De var sjukare än en intensivvårdspatient brukar vara i lungorna.
Mm.
Eller vi kanske i vanliga fall har en sån där sjuk patient i månaden.
Mm.
Resten av patienterna på IVA har andra problem och sådär. Men nu hade alla samma, alla var likadana. Alla hade otroligt sjuka lungor. Så vi insåg ju också väldigt fort att våra respiratorer eller ventilatorer skulle inte räcka någonstans.
Mm.
Eftersom en vanlig intensivvårdsavdelning har så många ventilatorer som man har platser liksom.
Ja,
och så kanske ett par till.
Några extra.
Ja, precis. Men vi fick ju börja använda narkosapparater. Och det är ju inte, om någon skulle ha sagt det till mig några veckor innan, att jag skulle ha så här sjuka patienter i narkosapparat.
Mm.
Som inte alls är, ja, den är gjord för att ha en patient i 8 timmar. Inte i liksom
i flera veckovis. Dygn eller veckor som det handlar om.
Så att det var ju, vi fick omorganisera och göra saker som jag aldrig trodde var möjligt.
Nej. Men jag lyssnade på när du var med i Sigge Eklunds podd och gjorde ett kortare inslag där under typ den här perioden, eller det kanske var några veckor in i det här som du beskriver. Och jag hör ju då hur annorlunda du låter gentemot nu, eller rättare sagt, alltså, det var verkligen så här mitt i, ingen visste någonting om vad det här skulle ta vägen.
Så var det.
Så det är ganska så här, jag gjorde ju själv massa specialpoddar också under den här perioden om liksom vad som händer i vår omvärld. Hur lamslagna vi på något sätt ändå var.
Ja, jag kommer ihåg den där inspelningen, för jag var ju så himla trött också.
Mm.
Och för vi jobbade, jag har aldrig jobbat så hårt. Jag jobbade dygnet runt i 2 månader minst, i princip. Jag kanske, ja men, vi försökte byta av varandra, jag och 2 andra i... vi bildade en liten ledningsgrupp tillsammans. Det var jag och så var det 2 till intensivvårdsläkare. För jag insåg att jag kommer inte kunna rodda i helt själv. Nej. Som ledningsansvarig, det går inte. Eftersom det var lite
så som... Så ni gjorde liksom något jourschema där? Liksom.
Ja, vi gjorde som ett jourschema. Och då tänkte vi lite så där naivt att vi skulle kunna ta en natt var. Liksom, så att man fick sova ostört ibland. Mm. Men vi insåg att det var så svåra frågor som vi bollades med dygnet runt hela tiden. Så att även om jag hade telefonen på natten och de andra skulle få sova så ringde jag dem ändå.
Och så man de fick ringde inte mig. Sova när man
nej.
Skulle sova?
Nej, nej. Vi sov... Sen fick vi lite... Efter några veckor så fick vi liksom lite styr på det. Eller då hade vi lärt oss liksom mer, såklart. Mm. Men där i början så var det ju... det var en helt ny karta liksom.
Mm.
Som vi var tvungna att utforska tillsammans. Det var så tydligt att vi var tvungna att liksom också stötta varandra i besluten.
Mm.
Eftersom det var så konstiga, ovanliga beslut vi fattade, så blev det... det är jag väldigt nöjd med, att vi bildade den här lilla ledningsgruppen. Och det var jag och en relativt jämnårig intensivvårdskollega. Och sen så en pensionerad intensivvårdsläkare, Peter, som...
Som ni kallade in, typ, eller vadå?
Ja, som jag i princip kallade in.
Du får inte vara pensionär längre,
nej,
kom hit.
Nu måste du komma och hjälpa oss. Mm. Och han var lite sådär, du vet... Åh, vad spännande. Mm. En pandemi, det har jag aldrig upplevt. Ja, så han kom och det var väldigt bra. Sen så vi var utanför den här... Det blev ju 3 stora covid-intensivvårdsavdelningar till slut på Mälarsjukhuset. Mm. Utöver vanliga IVA. Mm. Så att, bra länge så hade vi 4 intensivvårdsavdelningar på vårt ändå ganska lilla sjukhus.
Mm. Mm. För Sörmland var typ värst... drabbat.
Ja.
Stockholm också.
Ja, men precis. Men om man jämför faktiskt så här per capita, intensivvårdspatienter per capita, så var ju Sörmland
värst
faktiskt i Sverige. Vi var liksom Sveriges Lombardi.
Du var ju sjuksköterska från början.
Ja, det var jag.
Och nu är du överläkare. Det här är ju liksom det är ju ändå Karriärpodden. Vi måste få höra hur har din resa sett ut? Vad tänkte du från början att du när du liksom skulle göra dina yrkesval?
Ja. Allra från början så jag vet att det finns ett papper som jag skrev när jag var 11 eller så, man fick skriva i skolan om lite favoriträtt och musik och sånt där och bästa kompis och sen så också vad man vill bli när man blir stor.
Mm.
Och där står det att jag vill bli hjärnkirurg. Så någonstans där så måste jag ändå ha tänkt på det. Och min mosters man, och de bodde här ute på Lidingö också, och vi umgicks mycket med dem, han var läkare och jag kommer ihåg att jag var väldigt intresserad av hans jobb.
Mm.
Pratade mycket med honom. Men sen när jag gick på gymnasiet så gick jag verkligen bara där för att hänga med mina kompisar. Jag hade inga mål med det egentligen.
Mm.
Sen åkte jag till Paris ett år och sen när jag kom hem så läste jag in naturvetenskaplig linje bara för att min mamma tyckte att jag borde göra det. För att hon jobbade på lärarhögskolan och de hade startat ett sånt basår då. De behövde folk. De behövde folk som kunde tänka sig att gå den här naturvetenskapliga basåret som var något helt nytt då. För sådana som inte har gått natur på gymnasiet.
Jaha, så man hade en annan gymnasieutbildning man skulle läsa in.
Och jag hade ju läst samhällsvetenskaplig. Så då läste jag in natur och eftersom det där var ett pilotprojekt så hade de samlat väldigt engagerade lärare på det där programmet. Och de lyckades ju få mig intresserad av naturvetenskap.
Mm. Det är ju bra.
Ja, det var bra gjort. Ja. Så då kom jag på där under det året. De flesta av mina kompisar som gick det året, de blev matte, NO-lärare och sådär. Men jag kom på att jag skulle bli barnmorska.
Mm, det var det det var.
Ja, det vill jag bli. Och då, därför så började jag på sjuksköterskeutbildningen.
Mm, just det, för det ska man ju gå då och sen är det ytterligare ett år, eller hur var det då?
Ja, precis. Ett år till eller ett och ett halvt år till. Och jag i min enfald trodde ju att jag bara skulle kunna fortsätta från sjuksköterskeutbildningen och börja på barnmorskeutbildningen. Men då behövs det arbetslivserfarenhet däremellan som sjuksköterska.
Mm.
Och just då var det så himla många som sökte barnmorskeutbildningen. Sådana där som hade jobbat som sjuksköterskor i 10 år kanske och ville
vidare
eller byta bana. Liksom. Så att jag fick höra av en sån syokonsulent där på Karolinska att jag skulle behöva jobba i alla fall sådär 7 år som sköterska för att ha en chans att komma in på barnmorskeutbildningen. Och det hade jag liksom inte tänkt mig.
Nej.
Och då tänkte jag, då försöker jag bli läkare istället. För att det tar ju också ungefär 7 år, tänkte jag.
Ja. Så först sjuksköterskeutbildningen och sen läkare. Det är inte så många som går både och i alla fall, va?
Nej, vi är några stycken.
Ni är några.
Vi är några som har gått syrautbildningen, några som har gått sjukgymnastutbildning och sådär också.
Mm.
Sen har vi några som har gått helt andra utbildningar också. Så det finns ändå något värde med att inte söka läkarutbildningen det absolut första man gör när man är 19. Liksom.
Mm. Ja, men jag tänker det också, att det är en väldigt bra erfarenhet att ha sett liksom, sjukvården från de ögonen först.
Ja, jag var 26 när jag började läkarlinjen på Karolinska.
Mm.
Och då kände jag mig som att jag var absolut äldst i klassen. Det var jag inte, men det var ju jättemånga sådana nykläckta studenter. Liksom.
Mm, som gick direkt.
Som gick
liksom.
Direkt. Mm. Ja.
Kände du att du hade liksom mycket förspänt då av att faktiskt ha jobbat och gått den andra utbildningen innan?
Nej, det var det som var så konstigt. Då kände jag inte riktigt det.
Nej.
För det är så två helt olika utbildningar och då var det mest att jag kände att det var så länge sedan jag läste kemi och matte och sådana grejer som man behövde där i början på läkarutbildningen. Så att jag kände mig rätt dålig, pluggade som en häst för att liksom vara lika bra som plugghästarna. Liksom.
Mm, mm. Och, för det är ju liksom en, jag vet inte om det bara är som man tror, men så här, ja, det krävs jättehöga poäng för att bli läkare liksom, ifrån och betyg.
Ja. Jag kom
det
in på
gör
intervju.
Det kanske fortfarande, jag vet inte.
Jag kom in på intervju.
Ja, ah, du gjorde det.
Ja, högskoleprov och intervju.
Mm.
Så att jag behövde inte ens visa upp mina betyg.
Nej, okej.
Okay. Jag hade väl kanske så här 4-0 eller någonting. Det hade inte räckt någonstans.
Nej.
Men jag kom in på intervju och ganska snart, eller jag märkte direkt att det var en jätterolig utbildning.
Mm.
Och jag tyckte att det var ett jätteroligt ända sedan dess.
Ja, så det här valet, yrkesvalet, det var rätt för dig?
Ja, det var helt rätt.
Ja.
Det var det.
Vad är det som är? Det här tycker jag är så kul. För det är många som, man känner ju folk som jobbar inom sjukvården såklart. Det gör väl liksom alla lite grann. Så det känns ju som det här kallet, det pratar man om ganska mycket.
Mm. Ja, det
vad säger du
om
det? Har du det kallet?
Jaha, jag tycker mycket om sjukhus. Jag tycker om miljön. Jag tycker om att det är dygnet runt aktivitet. Och att det är så mycket människor.
Mm. Mm.
Och så gillar jag det som jag gillar med mitt jobb som... För jag är ju narkosläkare. Det måste man vara för att vara intensivvårdsläkare.
Just det. Mm.
Och då, som narkosläkare så har man ju... vet man aldrig vad som ska hända riktigt. Varje dag är lite som ett vitt papper sådär.
Mm. Och det gillar du?
Det gillar jag.
Ja.
Jag gillar, det märkte jag ganska snabbt, att jag gillar inte... Jag tyckte det var väldigt trevligt på vårdcentralen, till exempel. Så man går ju lite på vårdcentral också. Men jag blev otroligt stressad av den här tidboken som man hade framför sig och visste att liksom... klockan 2 så kommer den där damen som har ont i ryggen. Vi ser redan på morgonen liksom. Och nu vet jag ju inte riktigt vad som ska hända.
Nej.
Och det tycker jag mycket mer om.
Ja, du gillar inte det förutsägbara.
Nej, jag inte.
Nej. Okej, så att det är ju många liksom år som du har varit inom sjukvården då, på olika ställen är det väl? Eller hur länge är det som läkare på Mälarsjukhuset?
Ja, jag började AT, som det heter, alltså allmäntjänstgöring, ja, efter läkarutbildningen. Och det började jag 2003. Så det... Eller 2004 på våren. Så det börjar bli ganska många år nu.
Ja.
Och sen, men läkarutbildningen, det är ju så konstigt, för det är en så lång utbildning.
Mm.
Alltså först går man 5-6 år på universitetet, och sen ska man ut och utbilda sig i olika utbildningstjänster. Så innan man är specialistläkare så har det gått 12-13 år. Mm. Något där.
Otroligt lång.
Ja, det är en jättelång utbildning.
Mm.
Men sen så arbetar man ju som läkare under hela tiden. Men innan man får fatta helt självständiga beslut så har det gått många år.
Mm. Och det är väl kanske bra, tänker jag då. Liksom man bygger också sin erfarenhetsbank som man sen fattar de här besluten som du pratar om nu.
Ja, precis.
Det kan man kanske inte alltid bara sätta sig på skolbänken och läsa sig till.
Nej, det är liksom en kombination. Man måste ju läsa för att ens förstå vad man har att välja mellan för alternativ runt en patient till exempel. Mm. Men sen är det ju väldigt mycket, i mitt fall i alla fall, magkänsla på något sätt. Det låter lite så här, men det är väl kanske erfarenhet då.
Mm.
Men hur vi ska göra med exakt den här patienten som jag har framför mig nu.
Mm.
Vad den behöver mest. Vi ser ju på intensiven, så ser vi ju på alla värden och sådär, vad som behövs, vad den behöver för hjälp. Det man gör på intensiven jämfört med en vanlig vårdavdelning, det är att man stöttar eller ersätter organ som har blivit sjuka, som inte kan göra sitt jobb längre.
Mm.
Med olika apparater, ärligt talat. Det är väldigt mycket apparater och väldigt tekniskt.
Mm.
Så det är bra om man är lite intresserad av sånt också. Ska jobba där jag jobbar.
Mm.
Men det är minst lika viktigt att man är intresserad av den hela människan, eller så att säga, hela patienten.
Mm.
Och att man tycker att det är värdefullt och givande att blanda in närstående till patienten, till exempel i vården.
Exakt, det där med hela människan är ju kanske inte alltid så... Man upplever det som patient att man blir mött på det sättet. Åter till det här med kallet. Jag är lite intresserad av det. Om man nu, det är extremt höga poäng för att komma in på läkarlinjen. Och där kanske det är så här, det kanske inte är alla som är så här socialt relationsorienterade och människointresserade så att säga, som söker.
Nej, verkligen inte. Men det behövs ju. Det finns ju så många olika specialiteter man kan välja.
Ja.
Så att det där är...
Det kanske rättar till sig själv.
Det rättar till sig själv.
Mm.
Om man inte är så där väldigt intresserad av hela patienten eller anhöriga och så vidare, då finns det ju massa specialiteter att välja. Röntgen eller labb eller patologi. Eller alla möjliga finns det.
Ja.
Om man är väldigt praktiskt lagd så kan man välja någon kirurgisk specialitet. Det finns något för alla.
Mm.
Och det märker man också på sjukhuset, att det är liksom, det är små olika familjer.
Mm. De det är har som en egen liksom, liten värld i sig. Det är samma som när jag har haft personer från Försvarsmakten här. Det är likadant där. Det finns liksom massor med små yrkeskategorier, och det finns ju präster och liksom sjukvårdare där också. Det finns ju alla möjliga saker, och det är likadant. Det är liksom mångfacetterat inom sjukvården också.
Mm. Ja, visst,
som vi som inte jobbar där såklart inte fattar så mycket av om vi inte hamnar där och får syna det lite på insidan, som jag faktiskt har gjort vid något tillfälle. Jag har ju varit allvarligt sjuk ett par gånger i mitt liv, och det är väldigt intressant. Jag sa faktiskt till den överläkaren som jag då utan att avslöja några namn eller någonting, när jag hade legat där i 3 veckor som jag gjorde vid ett tillfälle, inte på IVA då, utan att nu skulle du kunna få en utvärdering av din personal av mig. Ja, då skrattade han, för då hade jag ju berättat vad jag jobbade med då.
Ja, just det.
Men ja, för det är ju så här, ja, sen ska man ju klicka ihop. Som, jag menar, det är ju 2 människor som ska mötas. Och det är klart att där är det ju personkemi och grejer som spelar in också. Vilka man liksom känner sig sedd och mött av och vilka man inte funkar så bra med.
Nej, precis. För på intensivvårdsavdelningen så ligger det ju så sjuka patienter så de är ju sällan vakna.
Mm.
Så patienten är ofta medvetslös eller sövd.
Mm.
Alltså får massa sömnmediciner för att klara av den här tunga behandlingen som vi ger dem. Så att man eftersträvar väl kanske liksom inte att klicka så mycket med patienten. Men desto mer måste man komma nära de anhöriga för att vara med dem och liksom guida dem genom den här processen. Antingen mot att patienten blir friskare eller att den inte klarar sig.
Mm.
Och vara med från början. Och det var ju en jätte utmaning och väldigt negativt under covid-pandemin. Mm. Att vi inte hade de nära anhöriga med. Eller vi hade inga anhöriga alls med.
Nej.
Förutom i det ögonblicket när patienten skulle dö.
Mm.
I de fall som patienten dog hos oss, då tog vi in anhöriga. Men då hade de ju i vissa fall inte setts på veckor. Och då var det ju svårt att få dem att förstå innan vad de skulle möta. Mm. För när man är där varje dag som anhörig, då ser man ju liksom långsamt förändringen som en patient genomgår.
Mm.
Eller som den man älskar genomgår.
Mm.
Att man antingen blir väldigt mager eller sväller upp väldigt mycket eller ändrar färg och har en massa slangar i kroppen. Så det där var ju chockartat när de väl kom.
Mm. Känner de knappt igen sina...
Nej, och då skulle de ta farväl.
Mm.
Så det var ju tufft.
Mm. Och då fick de också ha på sig hela utrustningen.
Ja, och vi hade hela utrustningen. Så att det var ju väldigt svårt att komma nära. Jag brukar ju ofta hamna så nära anhöriga så att man efter ett tag kramar om dem på slutet och sådär.
Mm.
Men det var ju inte...
Det kunde vi inte heller göra.
Nej. Så det var en jättestor skillnad mot i vanliga fall. Mm. Och det sänkte ju vårdkvaliteten, säger jag. För det gjorde att vi inte heller riktigt fick... vi fick inte veta så mycket om patienten, vad det var för någon. Liksom. För det får man ju när man har anhöriga där. Då får man
lär man känna. Mm. Ja.
Nu visste vi inte riktigt. Men det är tydligt att det behövs det där lilla extra också. Mm. Någon slags känsla som man också måste ha tid att ge. Och det fanns ju inte heller. Nej. Eftersom vi hade så mycket patienter.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Fick ni, och jag tänker på du då som också ledare över din personal och sådär, hur jobbar ni med er själva under den här perioden, tänker jag på nu när du pratar om det här. Liksom, har ni fått debriefing och själv, har du jobbat med det?
Vi hade inte tid med det.
Nej.
Riktigt. Alltså det fanns möjlighet. Vi såg ju framför oss att det skulle behövas. Att, jag såg framför mig att mina kollegor och sköterskor skulle liksom gå in i väggen en efter en. Det var farhågan.
Mm.
Och att ja, man ska inte palla det här helt enkelt.
Nej.
För det var så mycket som var jobbigt på samma gång. Jobba dubbelt så mycket som vanligt gjorde i alla fall läkarna. Och det blev så långa pass som vanligt och hade på sig de här kläderna, var instängda i den här lokalen utan dagsljus och bara vårda patienter som liksom på något vis aldrig blev bättre. För det var den känslan under lång tid, att de här, det blir inte bättre.
Mm.
Och det var ju såklart folk som mådde dåligt. Det fanns möjlighet att... Alltså psykiatriska kliniken ställde upp och hade folk som hade liksom öppen dörr som man fick gå in till liksom och snacka om man behövde efter sitt pass och så.
Mm. Var det någon som gjorde det?
Men jag tror inte riktigt att folk gjorde det. För att, eller jag vet ju inte faktiskt om de gjorde det. Men jag hade inte en tanke på det. Jag är i och för sig gift med en psykiater, ja, så jag kanske pratade med honom en del. Men, men jag... Nej, man ville ju bara prata med dem som hade varit där, som hade samma... Liksom,
som förstod vad det var.
Ja, som hade samma kontext. Liksom.
Mm.
För att det var nästan så där, det var många som upplevde att när de gick och pratade med någon så var det lite den där, men kan du inte berätta då, hur är det där inne? Ja, men det är nästan som en lite
sensation
eller nyfikenhet. Och det kan man ju förstå, men det är kanske inte riktigt det man behöver.
Nej.
Så att jag tror att de fick... Alltså, de läkare och sköterskor som jobbade in och undersköterskor som jobbade inne hos patienterna, de hade väldigt stor nytta av varandra.
Mm.
Sen hade vi, jag och Markus och Peter, då, det här ledningsgänget, vi hade morgonmöte varje dag med alla läkarna. Och det var ju jättemånga, vi var väldigt många på varje möte och... Vi skulle rapportera väldigt många patienter, alltså dra igenom väldigt många patienter och fatta beslut och diskutera kring många patienter. Så det fick bli lite så där militäriskt, eller vad man ska säga.
Mm.
och sen så brukade vår verksamhetschef Jesper stanna kvar med liksom det gänget som gick av sitt pass och snacka med bara det gänget och liksom...
Så det var någon form av debriefing?
Det var någon form.
Mm. Mm.
Men jag pysslade ju inte lika mycket med det som jag skulle ha gjort i vanliga fall.
Nej, för du hann inte det.
Nej, jag hann inte det. För jag pratade i telefon hela tiden.
Ah.
Liksom, på något sätt. Det var inte som vanligt. Liksom.
Nej, verkligen inte.
Du... Det här är någon slags debriefing.
Ja, jag känner också det. Det är det vi har nu.
Ja.
Men vi har ju också ett samtal om Karin och om läkarrollen. Och jag tycker det är väldigt intressant att höra hur du hamnade i det här som du berättade om när du var liten. Men jag tänker ändå, vad var det som ändå fick dig att bli att skriva hjärnkirurg på den där 11-åriga... om vi backar klockan ytterligare... Vad är det som har det hände ju så mycket de där första åren, du vet.
Mm.
När du tittar på dig själv som riktigt liten, vad är det du hittar då för någonting som har präglat dig till den du är idag?
Jag skulle nog egentligen ha blivit präglad till någon litteraturvetare eller så. För att min familj består bara av lärare och min pappa är litteraturprofessor och min mamma är lärare och mina syskon är journalist och jurist. Alltså det är inte...
Du är one of a kind.
Jag är lite one of a kind. Och det var lite bananskal alltid. Mm. Det var ju faktiskt det. Mm. För det var det här med barnmorska. Kan jag väl bli? Det låter kul. Mm. Nej, det var svårt att komma in på. Ja, men då prövade jag på läkarutbildningen. Jaha, det kom jag till slut in på. Jag sökte faktiskt 3 gånger på intervju. Innan jag kom in. Och sen så... Då tänkte jag under hela läkarutbildningen tänkte jag att jag skulle bli gynekolog. För att jag... Det var ju liksom, jag tänkte, då får jag väl bli förlossningsläkare. Då,
ja,
liksom.
Du får ta den vägen.
Så att jag, och jag jobbade som sköterska på gyn då också, under läkarutbildningen. Och tyckte liksom att det var min grej. Och så jobbade jag på gyn även halvåret innan jag började AT. Jobbade jag på gyn. Sen så flyttade jag och Fredrik, då, min man, till Eskilstuna för att göra AT.
Mm.
Mm. Och då var jag gravid, visade sig. Så att när jag började AT så gjorde jag det med tvillingar i magen.
Mm. Var så, det första liksom,
ja, tvillingarna? Ja, precis. Ja, precis. Jag fick tvillingar då under AT. Eller vi fick en pojke och en flicka. Mm. Och det var ju 2004 och då... Det var mitt under AT. Sen gjorde jag klart AT och när det var dags att välja specialitet, du vet, det är sen man väljer vad man ska bli.
Just det.
Då tänkte jag ju gyn, för det var ju det som jag hade tänkt innan. Men just då så min man hade varit under sin AT placerad på där jag jobbar nu, intensiven, och tyckte det var så trevligt. Och jag hade också varit där lite grann. Och så ringde Peter, han som faktiskt jag ringde in under pandemin, ringde till mig och sa att han hade förstått att jag undrade lite vad jag skulle bli. Och han undrade om inte jag ville bli narkosläkare.
Mm.
Så han bjöd in mig, kan man säga. Mm. Och han blev min handledare sen.
Så han är lite din sponsor, det brukar vi prata om, ja, sådana här som liksom är lite vägledande och pushar fram en. Vi pratar om det rätt ofta här i podden.
Det är han, absolut. Mm. Och sen så har jag väl många kvinnliga förebilder också inom vården, skulle jag säga.
Mm.
Det är ju alltså läkarutbildningen eller hela läkarutbildningen och läkarutbildningstjänsterna. Det är som egentligen en enda lång ledarskapsutbildning, kan man säga.
Mm.
Fast den är inte formaliserad. Alltså jag har gått ledarskapsutbildning så där 3 dagar formaliserad, men ST, alltså specialisttjänstgöringen, då för varje dag så blir man ju en tydligare ledare. Det är egentligen det handlar om. Sen när man är färdig specialist så betraktas man som en ledare.
Ja, det är liksom den interna gången som gör att man...
Ja.
Du, jag har ju också ett moment i podden här som jag brukar prata rätt ofta om, toppar och dalar. Alltså, vad är det som har varit dina höjdpunkter i livet eller i karriären? Man kan välja om man vill prata om livet i stort. Och så brukar vi prata om dalarna. Men vi kan börja med topparna.
Ja, det... Jag tycker konstigt nog att den här pandemin har varit någon form av topp.
Mm.
För att jag har fått utmana mig själv väldigt mycket.
Mm.
Och gå utanför min comfort zone, eller vad man ska säga.
Mm.
Så det har varit en kombination av en topp och en... det har varit en topp faktiskt.
Ja, det har det.
För mig har det varit det.
Ja. Vad är det som det har gett dig?
Nej, men alltså, jag blev väldigt stimulerad över att de här korta beslutsvägarna vi jobbade med när vi hade stab på sjukhuset.
Mm.
Så, du vet, beslut som i vanliga fall tar månader som ska tröskas genom miljarder kvarnar. Du vet, vi bestämde på morgonen att vi måste få upp en vägg här, och 2 timmar senare så satt det en vägg där.
Mm.
Det hände grejer hela tiden.
Mm.
Och så var det också väldigt, även fast det var läskigt att vi inte visste något, så var det också väldigt spännande att vi inte visste något.
Mm.
Det var helt oförutsägbart.
Precis, och så det som du då egentligen också, det var därför du valde det du valde, ja. Så blev det ännu mer av det på något sätt.
Det är sånt vi... Eller jag och många med mig i min bransch triggas av ju, att man inte har en aning om vad som ska hända. Mm. Man står alltid lite så där. Man måste välja väg. Mm. Och så vet man ju inte om man väljer rätt väg. Det är det som är. Och då är det ju så, en dal kan ju vara just ett sånt tillfälle man inte har valt rätt väg.
Mm.
Och som i läkarbranschen så är det ju liksom. Framförallt kanske i akutmedicinvärlden som jag jobbar i, så är det ju mycket liv och död.
Mm.
Och snabba beslut. Och det är klart att det händer att man fattar fel beslut.
Mm.
Eller fattar ett beslut som gör att det inte går bra för patienten.
Mm. Och det jag har du ju varit med om.
Ja, gud ja. Och det har vi alla.
Mm.
Det behöver inte betyda att folk har dött under mina händer, men det kan handla om att man väljer fel helt enkelt.
Vad händer med dig då?
Just det har inte hänt på ett tag, men det hände mig i början på ST-utbildningen så hände det. Mm. Att jag trodde att jag hade gjort fel. Det visade sig sen efter en sån här Lex Maria-utredning att jag inte hade det.
Mm.
Men jag trodde att jag hade orsakat att en patient fick hjärtstopp.
Mm.
Och sen visade det sig att patienten i fråga fick hjärtstopp av en annan orsak. Mm. Men det var några månader där av utredningen när jag inte riktigt var säker på om jag hade gjort fel.
Mm.
Och då tappar man självförtroendet. Det är ju väldigt mycket psykologi i det här jobbet.
Ja.
Så om man måste tro på sig själv. Och man måste ha folk runt sig som tror på en.
Ja.
För att man ska kunna göra ett bra jobb.
Jag tänker också att det måste vara jätteviktigt.
Ja, och som tur var, i den situationen så hade jag jättemånga runt mig som sa, det där är inte ditt fel, du är jättebra. Sådana enkla grejer.
Mm. Så du stod liksom upp ändå?
Jag stod upp ändå, men hade jag inte haft det, hade jag haft en överläkare som hade ens antytt att det där var nog kanske ändå du som gjorde fel, så att det blev så där. Då hade jag vet inte vad som hade hänt. Jag kanske hade slutat.
Mm.
Jag vet inte.
Gud förbjude. Jättebra att du inte gjorde det. Nej, men alltså, egentligen så är det ju så att det där önskar man ju att alla fick ha, liksom, känna den här uppbackningen i de här. För vi hamnar även i andra yrken så hamnar man ju i liksom svackor och när man inte tror på sig själv.
Och ensamhet.
Och ensamhet om man tror att man har gjort fel. Och så. Det kan vi ju göra även om det inte handlar om liv och död, så kan man ju känna att man har gjort något misstag eller inte lyckats med något. Mm. Sådär. Så att jag känner ju igen det där, att det återkommer ju även både i mitt liv och andra människor som jag har coachat och så. Att man verkligen behöver den här backningen, som du säger.
Mm.
Man behöver ha någon som håller en lite om ryggen i de här stunderna.
Ja, det behöver man verkligen. Ja. Det är då man märker det också om man jobbar på en bra arbetsplats. Ja. Om man har ett bra team.
Mm. Verkligen.
För att när allting går som smort så då är det ju inte så liksom krångligt att vara schysst. Nej. Mot varann. Men jag har jättemånga sådana exempel bakom mig där det liksom har varit så tydligt att det är vilket otroligt bra team jag har runt mig.
Mm. Vad är det liksom, jag förstår om du inte kan prata om några exempel, men finns det andra liksom svåra stunder i ditt liv som har liksom burit med sig massa lärdomar?
Ja, i mitt yrkesliv så är det ju väldigt, det var väldigt lärorikt att arbeta. Jag arbetade arbetar fortfarande ibland på barnintensiven på Karolinska, Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Mm.
Och det är aldrig, det vänjer man sig, aldrig vid att barn blir svårt sjuka och kanske inte klarar sig. Och det var faktiskt också, även fast det var väldigt roligt när jag jobbade där som mest, då hade jag väldigt små barn hemma.
Mm.
Och det var jobbigt för känslolivet. Jag var hade svårt att liksom dra gränsen mellan mitt eget liv och de familjerna som var där. Mådde dåligt ibland. Nu har jag blivit större, eller man ska säga också. Eller, jag vet inte. Jag tror att när man börjar på läkarutbildningen, då är man som en... Man är liksom så ren liksom, på något sätt. Och oförstörd.
Mm.
Och man ser så. Och ju mer man arbetar med döden och hemska saker som kan hända, så får man ju lite av ett skal. Liksom. För varje grej som händer så får man ett litet...
Tjockare
skal. Och sen, jag tror att jag har lyckats ändå... Jag visar inte det där skalet. Eller det syns inte så tydligt. Men jag har ju det.
Mm.
Och det är väl egentligen... Det är väl någonting... Egentligen, det är väl något negativt med det här jobbet. Att det är liksom en oskuld som försvinner. Eller liksom en magi som försvinner.
Mm. Man blir liksom lite mer luttrad även om man...
Väldigt mycket mer luttrad och liksom i vissa fall kanske cynisk.
Mm.
Och man tror liksom inte på mirakel.
Nej.
Längre.
Mm.
Och det är ju ganska härligt att tro på mirakel.
Ja, så en liten sorg i det där. Nej, men vi var, innan vi satte igång mikrofonerna så var vi lite inne på en parallell till det där. Om hur man jobbar med det här med att inte också... ta med sig, man kan ju inte ta hem, då går man ju under om du skulle bära på allt ansvar för allting så går det ju inte, det förstår man ju. Men att också liksom den här huden som du pratar om nu och hur man hanterar det, jag tänker med sin omgivning och sådär. Är du med på vad jag menar? För jag tänker på parallellen där jag hade klienter en ganska kort period i mitt liv ändå, men att man inte fick liksom
yppa
någonting. Det är mycket liksom både ansvar och man bär ju lite på andra människors liv på något sätt.
Jag kan ju berätta för barnen att jag är ledsen för att det var någon som var jättesjuk och att vi inte lyckades rädda livet på den. Alltså jag kan ju berätta lite sådär i vaga termer.
Att idag är inte jag på topp.
Och det har de ju lärt sig, stackars barnen. Liksom, de har ju lärt sig både från sin pappa och mig att vi har såna dagar.
Mm. Det är de fyra barnen.
De fyra barnen, ja, ja precis. Ja, det var ju inte klokt. Under pandemin, de har ju fått lära sig att klara sig ganska mycket själva, våra barn.
Mm.
Ganska tidigt.
Ja.
Och jag kommer ihåg att jag kom hem någon gång i maj och då hade mina tvillingar tagit moppekort.
Mm.
Och jag visste ju knappt att de höll på med det.
Nej.
Så där, de har ju fått vara ganska tålmodiga med att liksom, vi inte har så bra koll, vi föräldrar. Nej. Vi är väldigt mycket på jobbet och de får klara sig mycket själva.
Du som bor i Eskilstuna då,
ja,
inte världens största ort heller. Jag kan tänka mig att du stöter på en och annan patient även när du... gå till affären. Hur hanterar du den här grejen som är liksom det här med integritet och hur förhåller du dig till det?
Ja, alltså jag stöter i så fall ihop med anhöriga till patienter.
Mm.
Eftersom jag, när jag ser mina patienter oftast, så är de så sjuka så att jag skulle inte känna igen dem på ICA sen. Nej, ibland kommer de ju hälsa på oss efteråt och då blir man... otroligt förvånad hur jag kan liksom stå på benen och gå. Liksom. Mm. Men anhöriga träffar jag på ibland. Och då får man ju känna av om det är... Då låter jag ser ju på långt håll om jag känner igen någon. Men då får de signalera att de vill prata med mig i så fall.
Alltså, jag tycker att det här är så himla intressant. Och nu när vi sitter här och pratar så tänker jag... automatiskt väldigt mycket på den här perioden som var väldigt jobbig i mitt liv, nu ska jag bli lite personlig, men då jag ju fick en fantastisk kontakt med den överläkaren på den här avdelningen då.
Mm.
Och jag blev ju nästan lite förälskad i honom. Eller alltså, inte så, jag är gift så, men alltså, han gjorde så många rätt saker med mig, och jag minns speciellt en gång när han satte sig ner liksom på... Han satte sig på sängkanten bredvid mig och liksom la han på mitt ben och liksom sa, du kommer att bli bra. Men du måste ha tålamod.
Mm.
Och det, jag vet liksom, jag kan nästan erinra mig den här stunden hur jag liksom bara... Okej, han tror verkligen på... Ungefär som när man coachar någon som jag jobbar med, du vet. Att man, om jag tror tillräckligt mycket på den här... Så kanske det liksom kan bli verklighet. Mm. Det låter lite hypotetiskt nu. Men för mig var det väldigt betydelsefullt.
Det är betydelsefullt.
Och han är liksom en extremt erfaren... har jobbat länge. Mm. Faktiskt pensionerad nu. Och när han pensionerade sig för inte alls länge sedan, då skrev jag liksom... Vi har ju haft, han, jag har ju gått hos honom sen efter det. Det är en gastroläkare.
Mm.
Och bäst i landet förmodligen. Och han, så då skrev jag liksom ett långt mejl till honom. För jag tänkte, jag måste ju tala om det här för honom. Vad han,
har betytt.
Ja. Och jag grät under tiden jag skrev det här mejlet. Liksom. Det var riktigt dramatiskt.
Fint.
Ja, det var det faktiskt. Eller jag tyckte själv att det var fint skrivet. Och jag fick ett väldigt fint svar. Och då skrev han så här, apropå det här med att ändå ha... Liksom, integritet på något sätt.
Ja.
Så blev det inte så här lika översvallande tillbaka såklart.
Nej.
Men det var ändå så där att det har varit otroligt stimulerande att ha dig som patient.
Så det var ju, ja. Stimulerande är ett ord som vi använder ganska ofta. Men det är ju liksom, det kan jag precis tänka mig, för det där är ju... Man, alltså man
klickar, du ska säga vad han heter. Ja. Jag måste bara säga.
För ja, det är ju, säg vad han heter, jag känner honom säkert inte. Men...
Nej, han heter Per Kalén.
Ja, oh, Per Kalén.
Mm. Mm.
Nej, men alltså, ibland önskar jag att jag var typ gastroläkare. Nej, men för att man umgås så länge med sina patienter då.
Mm. De kommer ju verkligen nära liksom.
Ja, på alla sätt och vis. Man måste liksom också prata väldigt mycket om hur allting är i livet.
Mm.
I den rollen.
Exakt. Mm. Och det om gjorde hela... han på ett väldigt liksom bra sätt.
Ja, precis. Och då, och jag försöker ju ha den, det som Per Kalén gjorde med dig, det försöker jag göra med de anhöriga till mina patienter.
Just det.
Det är liksom det är oftast, ibland så kan jag prata med mina patienter också, men då är de oftast, du vet, så pass friska så att det inte är...
Nej, de har kanske
farligt,
stängt av lite då.
Ja, precis, ja. Men så här är det. På intensiven så är det så att för 20 år sedan eller 15 år sedan så var det så att intensiven var ett ställe man kom till och så antingen liksom så blev man frisk eller så dog man under pågående behandling. Liksom.
Mm.
Men det är inte så längre på det sättet, utan nu tar vi ju, vi gör bara det med intensivvårdspatienterna som vi tror gagnar dem. Eller som vi bedömer helt enkelt medicinskt gagnar dem.
Mm.
Så vi sätter ju inte in tung intensivvård på någon som inte klarar det. Och det betyder ju att då måste man väldigt ofta ha samtal kring det.
Med de anhöriga.
Också. Med de anhöriga och ibland med patienten också.
Mm.
Att nu är vi i ett läge där du är så sjuk så att du skulle behöva ligga i respirator. Men respiratorbehandlingen i sig är så... brutal, så den skulle inte du klara. Och det gör att jag fattar beslutet att du inte ska ligga i respirator. Ett sånt samtal. Sådana samtal har vi väldigt, väldigt ofta.
Mm.
Och det gör att de som dör på IVA, de dör för att vi, ärligt talat, avslutar vården.
Mm.
Det är ganska sällan som någon bara dör så där utan att vi har planerat det.
Ja.
Och den planeringen vi gör då, där ingår det ju väldigt mycket samtal med, om patienten kan vara med, så absolut, det är det viktigaste. Men oftast då med anhöriga. Och då vill man ha med sig alla anhöriga på, alltså det är ett medicinskt beslut som jag fattar, men man vill ha med sig anhöriga så att de förstår hur jag menar. Och att de kanske inte accepterar det rent känslomässigt, men förstår vad som skulle hända om vi gick vidare nu. Med vården.
Mm.
Och där, i de samtalen så där, det kan ju ta flera dagar. För det är ett stort gäng med anhöriga. Så även fast du vet, 5 stycken är helt med på banan och nästan ber mig att men sluta nu.
Mm.
Låt honom somna in eller vad det kan vara. Så kan det vara en person i gänget som inte är med.
Mm.
Som inte har, där inte poletten har trillat ner än. Då kan man behöva vänta in den poletten. med ytterligare samtal. Och
så ni är också lite samtalsterapeuter?
Ja, det är vi faktiskt.
Ja.
Det är väldigt mycket det som vi håller på med.
Mm.
Och jag tror...
Och svåra samtal.
Alltså vi får ju väldigt mycket brev till IVA, eller kort och brev och tårtor och grejer. Där det står just... Och det är ju ofta från anhöriga vars älskade pappa eller någonting har dött hos oss.
Mm.
Och sen så får vi höra att vi har gjort ett sånt fantastiskt arbete.
Mm.
Så att mitt arbete är minst lika mycket att se till att folk får en bra död faktiskt. Som att de får en som att jag räddar livet på dem. Jag trodde i början av min utbildning att jag skulle liksom rädda livet på folk hela dagarna.
Mm.
Det gör vi också. Men vi anpassar vården så att den är så snäll och korrekt som möjligt för just den här patienten som jag har framför mig.
Mm.
Så är det.
Mm. Otroligt. Alltså jag tänker att du måste ju vara betydligt bättre förberedd på det här med liksom döden.
Ja, för min egen del menar du. Ja. Och för mina ja, men sen så är det väl också något slags... Jo, men det är jag väl kanske på ett sätt. Jag vet ju lite... Ja, men det är det där med skalet och jag har lärt mig något.
Mm.
Men
känslorna har man ändå.
Sen blir det ju, om mina barn blir sjuka, vilket de har blivit några gånger, så har jag, är jag inte alls så där proffsig faktiskt. Då blir jag en helt vanlig mamma. Jag brukar inte riktigt alltid berätta heller vad jag jobbar med i de lägena.
Karriärpodden har ju en samarbetspartner som heter Volkswagen Group Sverige. Och de är ju så duktiga på att driva frågor om jämställdhet och inkluderande ledarskap och vill verkligen driva de frågorna. Så att de skickar med en fråga till dig här nu som handlar om just vad är ett inkluderande ledarskap för dig? Om du skulle sätta ord på det, hur låter det då?
Ja, jag tror att för mig betyder det... Och det är väl egentligen så jag försöker jobba. Att jag tar in mina... Nu har jag har inga medarbetare. Eller jag är ju inte... Jag har inget personalansvar. Jag är medicinsk chef. Men de som jag arbetar med, eller över, eller vad man ska säga, deras... jag inhämtar deras åsikter. Jag har nog ganska klart för mig vad jag själv vill fatta för beslut. Men jag är väldigt noga med att alla ska vara med på det. Att jag vill att alla ska vara med på hur jag tänker. Kanske inte att alla ska hålla med mig. Mm. För det kan ju ta evigheter och hamna där. Men att folk inte ska känna sig överkörda.
Är att de ska förstå hur du... Liksom,
de ska förstå hur jag tänker.
Mm.
Så jag är nog ganska bra på att förklara hur jag tänker.
Mm.
När jag fattar
så det är något sånt här pedagogiskt. Det är något från dina rötter där, tänker jag, lärare.
Ja, men det kanske är det. Ja, det kanske är det.
Ja.
Jag tycker att det är väldigt kul att undervisa också.
Ja.
Så att det hänger säkert ihop.
Mm.
Mm.
Vad spännande. Men du, Karin, det är ju ganska spännande det här. Du har ju verkligen varit med i många olika... Hörde dig i morgonekot här, uttalade dig och varit med i poddar tidigare och sådär. Mm. Men vi är lite talesperson sådär nu i och med pandemin. Men sen såg jag också att men du har ju varit så här, doktor Karin i Bolibompa.
Ja.
Men det är länge sedan, va?
Det är länge sedan. Jag var föräldraledig då och hon som jag var föräldraledig med, hon är 12 år nu. Mm. Så det var länge sedan.
Mm.
Det var kul. Det var en produktion för Utbildningsradion som gick på Bolibompa.
Ja.
Som var, det var 10 avsnitt om kroppen för barn.
Mm.
Och jag var doktor Karin.
Ja. Doktor Karins stetoskop.
Ja, det heter det.
Ja, vad roligt, det hittar man när man googlar på det.
Ja, jag var, det var jätteroligt att göra det. Och jag hoppades nästan att det skulle liksom göras fler avsnitt. Eller att de skulle vilja ha lite fler avsnitt. Men sen blev det aldrig så. Och du vet, Utbildningsradion jobbar ju så att de repriserar saker. Så det där går fortfarande i repris ibland. Så jag har patienter som säger att de
det
har
sett... Det kanske blir revival för det nu, eller nya avsnitt kanske.
Precis.
Det kanske behövs det nu.
Precis.
Karin, vilket härligt samtal tycker jag. Men jag skulle vilja att vi summerar lite grann och att du funderar över hittills liksom genom din yrkeskarriär och livet. Vad är det för liksom viktiga lärdomar och så som du har hittat och som du vill skicka med? Nu är det, liksom, det är ju faktiskt både livet och karriären här.
Det är en jättestor här, fråga. Ja. Ja. Nej, men jag, alltså, ärligt talat så är det faktiskt så att jag är övertygad om att man har att glädje, alltså att man har det roligt på jobbet. Om man kan få sina kompisar på jobbet att ha kul, så kommer de göra ett mycket bättre jobb. Och att inte spela på att skrämmas eller uppfostra folk, eller vad man ska säga, utan att man låter folk vara lite som de är. Försöka hitta... Det finns ju en för allt, liksom. I mitt gäng så är vi... Alla är hur olika som helst. Men alla har sin plats, liksom. Och vi ser till att ha kul på jobbet. Vi skrattar otroligt mycket på min arbetsplats.
Mm. Även fast ni jobbar med så allvarliga och svåra saker.
Ja, det låter jättekonstigt. Men det är ju väldigt fin linje mellan... Och skratta och gråta, eller vad ska jag säga.
Verkligen.
Och vi har säkert... Om någon skulle komma in i vårt rondrum och som en fluga på väggen, vilket i och för sig det ibland gör, någon stackars liten läkarkandidat eller något som sitter där och ska behöva lyssna på oss. Vi har ganska sjuk humor. Mm. Det blir ju så. Mm.
Ja.
Vi skämtar om allt.
Ja, man kanske måste göra det.
Ja, det måste man göra. Man kan inte vara så himla... Det är jätteseriösa grejer vi håller på med, men just därför så måste man få lätta liksom, på trycket och skratta.
Mm.
En bra dag på jobbet, det är när jag har skrattat mycket, måste jag säga.
Mm.
Och det gör jag ganska ofta.
Ja, vad härligt. Mm. Är det någonting annat som du vill skicka med?
Nej, men jag tänker att det är... Alltså, jag tänker att man ska våga satsa, liksom. Om man tänker att man vill bli någonting eller göra någonting, så ska man göra det.
Mm.
Man ska inte vara så rädd eller planerande, utan hoppa på grejer som verkar kul.
Som du tänkte där. Ja. Där okej, okay, men nu kunde jag inte bli barnmorska, jag får bli läkare.
Ja, ja. Och nu kunde jag inte bli gynekolog, jag blir narkosläkare istället. Det är ju faktiskt så livet är, att man... Och har små vägval hela tiden. Man tror att man kan planera så himla mycket, men det blir ändå lite som det blir.
Mm.
Och då får man försöka ha kul under tiden. Liksom.
Det låter jättebra tycker jag. Tack snälla Karin för att du har varit med mig här i Karriärpodden.
Tack!
Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet med min gäst Karin Frisell. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders får gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort recension i din podcaster-app. Eller Acast kan man också stjärnmarkera nu för tiden. Och förstås sprida avsnittet till vänner och kollegor som du tror skulle gilla det. Jag vill också passa på att berätta om EQ Executive Search. Ett searchbolag som rekryterar moderna ledare. Och för att kunna göra den förflyttning som krävs i en extremt snabb förändringstakt, så behöver vi hitta nya egenskaper och förmågor. Och det vill vi göra med ett annat synsätt vad gäller chefsrekrytering. Så läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Och du, går gärna in och lägg in ditt CV om du vill finnas med hos oss. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.